Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Solo! Bort med vacker!
Du utvecklade hela tiden.
Nu var det liksom... He's back from Finland and he is in the pod, in the house. Let's go!
Är man still alive efter ytterligare en flygresa som inte jag tycker så mycket om? Men innan vi fortsätter med det så ska vi höra på det här. Var beredd! Idag är det nämligen den 20:e podden! En liten fanfar för det. Podd nummer 20. Vad säger du om det?
Jag säger att det är roligt att vi har så många poddar under bältet.
Ja, precis.
Men och du... roligast av allt var att du hade tagit fram en fin fanfar. Det kände inte jag till.
Nej.
Så att, det var en fin liten krydda till inledningen på podden.
Jo, för det kändes ju som att du verkligen ville fira det här 20:e avsnittet. Du har ju kavaj på det när vi spelar in det här.
Ja, du pikar mig. Vi ser ju varandra här när vi sitter och skypar. Och du pikar mig för att jag hade kavaj.
Ja, jag funderar på om du skulle börja på Sveriges Televisions sportavdelning. Är det André Pops gamla?
Exakt.
Men du, sen var det en grej till jag såg nu. När vi sitter ju inte i samma rum den här gången heller. Men vi ser varandra i alla fall. Du vet, teknikens under. Fan, vad krullhår du är. Det är helt, alltså, jag började fundera, har du varit i badhuset? Och så gick du hem motvind hela vägen. Och så korvas det. Det blir så här...
Med kavajen.
med kavajen på.
I regn och snö och blåst. Ja. Så fick jag krulligt hår på köpet.
Ja, precis. Vad häftigt. Ja. Och du frågade mig förut om jag tyckte det var snyggt. Jag tyckte det var skitsnyggt. Du liknade Ed Sheeran. Då blev inte du så jätteglad.
Det är inte någon jättekomplimang. Jag gillar hans musik väldigt mycket och hans sångröst. Han hade ju väldigt svårt att få skivkontrakt för att han inte hade rätt utseende för showbiz, tyckte de.
Men det var tur att de tog sig an honom i alla fall, för jag tycker han både är snygg och så gör han ju grymma låtar. Jag lyssnar mycket på honom nu alltså.
Ja, verkligen. De fick väl äta upp att de inte signade honom, de skivbolagen som passade.
Shit, alltså, fattar.
Han är en fantastisk sångare, kan man inte säga något annat. Men du tycker att jag är snygg då, om du tycker att Ed är snygg.
Så. Ja, ja, absolut. Det är klart det. Hela du.
Tack.
Ja.
Tack, tack.
Men du, vet du vad? Jag flög hem från Lahtis. Och jag vet inte om jag berättade det så jättemånga gånger. Men det är ju inte min favoritsysselsättning att sätta mig på ett flygplan och flyga. Men nu gjorde jag ju det i alla fall. Och jag har gjort det jättemycket nu. Det blir mycket bättre, bättre och bättre varje gång. Senaste halvåret har jag flygit. Jag har väl kanske 10 starter och det är ju ganska bra. Och dessutom har jag ju gått i mål 10 gånger också med flygplanen, som ni förstår. Men det var lite speciellt den här gången när vi flög hem. För att då började de liksom att riva runt i, du vet, i bagage där, ovanför sätena. Och jag tänkte, vad fan, kan det verkligen göra så stor skillnad liksom, att flytta ett bagage hit eller dit liksom, rent viktmässigt? Det kändes väldigt märkligt i alla fall. Hur som helst, så, för vi fick ju gå ut, det var ganska litet plan, och så fick vi gå trappor upp på planet. Och rätt för det så stannar två bilar med tonade rutor utanför, och utkliver några gentlemän och kommer in på planet allra sist. Och jag och Per Elofsson, vi satt ju i andra storsrad. Och det var ju kungen. Goddamnit. Ja, han satt precis framför oss. Vi gaggade lite grann med kungen. Han hade ju varit och kollat på VM i Lahtis han också då. Och sen startade vi direkt efter ett ganska stort plan. Det var helt vindstilla. Du vet, blåste inte en halv sekundmeter ens. Och det där planet drog. Och sen så drog vi efter. Och vi fick ju en sån turbulenskäftsmäll. Så hela planet bara for. Folk skrek, några stycken i alla fall i planet. Och jag tänkte, men vad fan är det här? Jag sitter ju med kungen. Det var en 10 sekunder. Och jag gillar inte det där givetvis. Men sen förklarade kapten att det kan bli liksom turbulens från det tidigare planet. Och det var precis det som hade hänt. Att det brukar inte vara så, men det var lite scary faktiskt.
Ja, det låter läskigt.
Ja, det var lite läskigt.
Vad sa kungen? Sa han någonting vettigt?
Nej, men han funderade lite grann vad vi tyckte om tävlingarna. Och jag menar, han har väl träffat Per Elofsson några gånger. Och jag har ju själv intervjuat kungen några gånger. Så jag tror att han kände igen mig också. Men det var ju framförallt Per då, antar jag.
Och han är väldigt idrottsintresserad.
Ja, oja. Och var ju där och tittade på en 3-4 tävling. Jag tror han kom första stafettdagen. Så sista 4 dagarna av VM. Men ja, det var ju inte så att vi satt och pratade hela resan över. Det var några ord fram och tillbaka och sen var det bra med det.
Ja, och vad fick han se då, kungen?
Jag frågade om han ville vara med i podden, men han avböjde.
Han gjorde det?
Ja.
Det var dags att vända blad. Vad fick han se på plats i Lahtis? Han var där på slutet.
Ja, precis. Vi avslutade väl förra veckan med, det var ju liksom individuella tävlingar, och det var ju stafetter torsdag och fredag. Och Sverige hade ju då två medaljer. Det var ju Charlotte Kalla som hade tagit båda dem. Och så var det ju stafetten för damer först. Och där lyckades ju Sverige kämpa till sig en bronsmedalj. Så att långt inne, eller en silvermedalj.
Silvermedalj. Mm.
Men det gick i alla fall. Stina Nilsson fick till en fin avslutning. Och Finland blev ju trea. Norge vann ju givetvis. Och sen på här sidan så var det ju stor norsk dominans. Och svenskarna såg ju helt bort. Alltså de var ju bortvallade på den klassiska sträckan. Och Hellner gjorde ju liksom det han skulle. Han åkte väldigt fort. Och sen det klart konkurrensen och liksom med tanke på att han hade en bra dag och så där, bra skidor också i den fria stilen, så lyckades han ju kämpa tillbaka Sverige till en medaljmatch. Och då lyckades ju Kalle Halvarsson fixa det, så att det blev en bronspeng. Men frågan är om de hade klarat av att ta bronspengen om inte Matti Häkkinen hade stupa i sista allra sista kurvan. Då fastnade ni med högerskidan och stöp. Så det var väldigt dramatiskt, och Kalle var ju rätt så mosig där på slutet. Han säger väl själv att han eventuellt hade klarat det, men man vet ju aldrig. Men man måste ju stå kvar på skidorna hela vägen in, annars blir det ju jävligt svårt att göra resultat. Så Häkkinen tog ju sen revansch några dagar senare, 2 dagar senare på 5-milen. Där det var skitlite folk faktiskt, det var ju lite anmärkningsvärt. Men han blev ju trea där. Alex Harvey, som vi hade liksom snackat upp som var den under hela sändningen, jag och Elofsson, vi gillar ju hans sätt att åka på. Vi gillar hans taktiska ådra och kyla och teknik också. Han gjorde ett fenomenalt jobb liksom och vann före Sergej Ustjugov som tog sin 5:e medalj i mästerskapen. Och sen var det på lördagen då, var det ju damernas tävling där det var otroligt mycket folk och kika. Det var väldigt kul. Och Sverige hade ju chans på med Charlotte Kalla, men hon körde ju av staven där på slutet. Och jag är ganska säker på att någon trampade av staven, för det är ju kolfiber där. Och folk menar på att hon kanske hade fått en smäll dagarna före, men kolfiber tål inte sånt där. Antingen så är den hel eller så är den trasig. Så att det troliga är ju att den gick där i högersvängen och att hon inte kände när hon fick en smäll på den. Då. Så, men det är ju sånt som händer. Hon kanske drog tillbaka stavarna lite för tidigt liksom, genom böjen där. Så är det, du vet, man, när det är en 180 graders sväng, då ska ju alla liksom trampa runt. Och har man någon för nära sig och man drar staven för långt bakåt, då är ju risken ganska stor att någon trampar över den. Så Sen fick ju Weng väldigt mycket skäll efteråt, men det är klart att hon gör ju inte sånt med flit givetvis, utan det är ju bara missflyt att det blev på det sättet.
Men var Weng inblandad? Det var lite oklart om hon hade någon påverkan,
ja,
på staven.
Ja, jag tror ju det. Jag är tämligen säker. Jag vet ju hur kolfiber fungerar och det tål inte liksom en smäll och så kan man åka runt hur länge som helst. För hon, man såg att hon matade ju på ganska friskt liksom precis innan svängen också, så att då borde ju staven ha gett vika redan där.
Mm. Just det.
Så jag tror det, men som sagt, det är ju ingenting som någon gör med flit och norskorna dominerade ju fullständigt. Björgen tog sitt 17:e VM-guld i karriären. Mm. Och sen så tog ju norskorna andra och tredje platsen också och fjärde, så att de var ju grymt dominerande. Weng var tvåa, Astrid Urenholt Jakobsen trea och Ragnhild Haga blev fyra.
Ja. Mm. Och tillbaka till stafettlaget när Sverige lyckades ta silvermedaljen där. Mm. Det var häftigt att se Ebba Andersson, tycker jag.
Mm. Jo, hon alltså man hyllade ju henne extremt mycket. Jag tycker hon gjorde en jättebra sträcka givetvis, men vi ska ju också komma ihåg liksom att hon hade ju satt, man hade ju satt henne i den positionen så att säga. Kalla släppte ju lite grann och det var kanske bra för Ebba att få göra sitt eget race. För hade hon gått med ut samtidigt med Urenholt Jakobsen och det var väl Laura Månen, den finländskan, då hade ju hon liksom förmodligen stressats med i deras tempo. Det kanske hade varit lite för tufft. För hon åkte en 10-15 sekunder långsammare än vad de gjorde första backen. Sen kroknade ju Månen. Hon liksom var ju helt, helt slut. Hade inga vidare skidor heller. Det var ingen bra glid. Men det pratade hon ingenting om. Men hur som helst så tittar man på sträcktiderna så hade ju Ebba faktiskt den 8:e tiden av 15 åkare. Så att det är inte så att hon liksom vråldominerade den etappen, utan hon gjorde, eller den sträckan, utan hon gjorde sitt jobb. Hon jagade ikapp Månen och såg till då att Stina fick chansen liksom att köra om medaljerna. Så att det var, på så sätt var det ju jättebra gjort liksom. Sen var det många som tyckte det var bragdstämpel och sådär, och det är ju helt klart att ta i alltså. Och man ska ju inte förvänta sig att Ebba Andersson som är 19 år från Sollefteå ska hålla på och vråldominera på en stafett. Men hon liksom, med den utgångspunkten hon fick, så gjorde hon sitt jobb och såg till att Sverige var kvar i matchen. Och dessutom jagade hon ju ikapp Laura Månen som ju kroknade ordentligt. Så det var bra gjort liksom. Men vi ska inte prata om bragd, tycker inte jag. Men vi ska inte liksom hylla henne som att hon gjorde världens lopp. Hon tappade ju faktiskt 45 sekunder på Astrid Urenholt Jakobsen på 5 kilometer. Ganska mycket. Men, men hon gjorde sitt jobb, helt klart. Och hon var ju absolut delaktig i silverpengen. Sen kan jag tycka liksom att man nöjer sig där. Man diskuterar inte, men om vi hade lagt upp lopp, eller liksom vi hade haft andra åkare med, hade vi kunnat fighta som guldet? Troligtvis inte, men man ska i alla fall inte bara liksom gilla läget bara för att man tar medalj, utan man, det är ju utvecklande också att diskutera vidare om Hanna Falk hade kört, om Ida Ingemarsdotter hade kört, hur hade det gått då? Hade det kunnat gå bättre? Men det är klart, det är ju liksom hypotetiska frågor också, för det är ju ingenting som vi kommer att få något svar på. Hur länge vi än lever, tänka sig.
Så kan det vara. Mm. Jag tycker att Anna Haag och Charlotte Kalla hade ju presterat bra i början av VM. Jag tyckte dock inte de två presterade särskilt bra i den här stafetten, utan att det snarare var Ebba och Stina som stod för prestationerna, även om inte du vill hylla Ebba allt för mycket, och det, jag förstår vad du menar, men jag tycker de två var, ja, de presterade bra för sina förutsättningar.
Ja, men Anna Haag åkte ju bra, alltså hon hade ju inte världens bästa glid heller, hon fick ju mata på som bara den, men hon tappade ju faktiskt bara till Norge, sen var ju hon i klungan bakom. Charlotte, hon stressade för mycket i början och fick betala för det på slutet. Så att det kanske inte så mycket kapacitetsmässigt, men taktiskt så stressade hon iväg alldeles för mycket i början för att stressa i kapp Heidi Weng. Och det var därför hon tappade på slutet, är jag ganska säker på.
Ja, precis. Jag tror det var väl lite taktiken också att Anna Haag skulle ge Charlotte lite utrymme att köra på ganska hårt och skapa en lucka till Ebba och Stina sen då. Men det, taktiken gick inte riktigt hem som vi märkte. Charlotte klarade väl, det blev lite stressigt allting som du säger. Mm. Och då gick det inte hela vägen.
Nej, men som sagt, summa summarum, 4 medaljer. Herrarna tog inte en enda medalj. Och, jag menar, med tanke på vad vi har sett tidigare under säsongen, så är det inte en jättesensation att Sveriges herrar inte tar någon medalj, förutom stafetten då, det var ju där de tog, men individuellt inga medaljer alls.
Nej.
Så det...
Och våra tips gick inte så vidare. Jag hade 10 medaljer och du hade 8, va?
Ja, precis.
Vi var ganska optimistiska innan. Men är det något mer som du tar med dig från VM?
Bra arrangerat. Hyggligt. Det var bra mycket folk. Utom sista dagen som sagt var. Jag har redan nämnt trafiken, va? Till och med när sista dagen när det var kanske som mest folk, så var det otroligt bra för oss som åkte bil härifrån. Nej, men överhuvudtaget så... Jag tycker det är roligt att de ger, med tanke på hur det ser ut liksom, i de här olika landslagen, att de ger till exempel då Ebba Andersson chansen här att köra. Och hon åkte även, vad heter det, 3 milen. Och jag tycker ju nästan att det hon gjorde på 3 milen, det var ju bättre än det jag såg på... Alltså, även om hon körde bra på stafetten, så liksom prestationsmässigt så gillar jag 3 milen väldigt mycket. Och jag gillar att de gav henne chansen nu liksom att köra ett par VM, eller till och med 3 VM-lopp. Hon hade ju jätteotur på skiathlon-tävlingen då hon ju stöp direkt i första kurvan och hade en hög med tjejer över sig. Så. Men på 3 milen, alltså, det var imponerande. Jag tror hon var ett par minuter efter Marit Björgen. Det är ju inte så himla farligt. Det var ju först en klunga där Kalla och Anna Haag fanns, och sen var det en kvintett som hon befann sig i under hela loppet där och lyckades hänga med henne och bli, jag tror hon slutade på 17:e plats. Det tyckte jag var riktigt bra gjort av Ebba. Det var nog hennes bästa prestation, skulle jag vilja säga.
Ja, bra. Då tackar vi för VM den här gången då, och din direktrapportering från Lactis.
Jo, och så fick du halvrätt kan man väl säga också om Petter Northug, va? Du sa att han skulle ta medalj, sa du i och för sig, men nu var han inte så jättelångt borta i sprinten. Han var i alla fall i final. Och sen så körde han ju 5 milen också och blev 8. Och hade inte Jonsrud Sundby kört liksom järnet där och dragit med sig alla de som tog medalj så småningom, så hade nog Northug fasen tagit medalj alltså. Men nu är det ju så. En del i Norge tycker liksom, men det är en individuell tävling. Andra tycker att Jonsrud Sundby, har han inte klarat av att köra ifrån de andra förrän efter 48 kilometer, då kan han ge fan i att attackera, så kanske Northug hade vunnit det där. Så att det har ju varit lite, de är lite splittrade i Norge när det gäller just 5 milens avslutning.
Just det, en 50-plats blev det på sprinten.
Ja, 50-plats sprinten, och sen bäste norrman blev ju Jonsrud Sundby på 5 milen, det var också en 50-plats. Och det som är lite speciellt den här gången, det är att Norges herrar inte tog ett endaste guld på individuellt. De vann ju stafetten, men inte något guld individuellt.
Nej, det var mer av den varan på damsidan.
Ja.
Apropå damer och längdskidåkning, det har ju varit en hel del diskussioner om Therese Johaug, och nu är hennes dopingavstängning överklagad av FIS.
Ja. FIS har ju bestämt sig då, internationella skidförbundet, att de inte är nöjda med 13 månader. Och anledningen är väl, vad jag förstår, att de tycker att, liksom att de borde ha varit varse om innehållet. Och varit varse om, inte minst, vad som fanns i innehållet. Och därför så tycker de liksom, med tanke på det, de köper helt enkelt inte storyn, vad jag förstår. De tycker inte det stämmer överens med verkligheten. För det är ju en sån otroligt stor markering liksom, att man kan få utslag i dopningstester. Då. Så att de har överklagat till idrottens skiljedomstol, CAS, i Lausanne. Som nu kommer att få ta upp det här fallet. Då. Och så får vi se om de tycker, de kan till och med liksom sänka straffet, CAS, om de tycker att det är så att Therese Johaug liksom, men det är ju missflyt och så vidare. Men utgångsläget är ju 2 år för den förseelsen. Men i Norge har man ju då sagt 13 månader och hon överklagar inte det. Men då har alltså internationella skidförbundet överklagat det. Och idag har det ju stått massvis när vi spelar in det här podden om just det här med Therese Johaug. Och många som fortfarande slarvar med att säga att det är en läppsalva. Men det är ingen läppsalva, det är en hudsalva. Det är en jävla skillnad faktiskt. Och tittar man i bipacksedeln så står det ju inte ens att man kan använda det på läpparna. Däremot så kan man använda det på väldigt många andra ställen på kroppen. Men läpparna nämns inte där, det jag har kunnat läsa. Så någon läppsalva är alltså inte tal om. Det är det ena. Det andra är liksom att de som då är emot det här överklagan köper liksom hela storyn. Och det var ju det också man gjorde i Norge helt enkelt. Och gav. Sen har man ju pratat väldigt mycket om olympiska spelen. Att om hon blir avstängd längre, ja men då kommer hon ju att missa OS. Men det är ju helt oväsentligt i sammanhanget. Här måste man se till vad är det som har hänt. Man går igenom alla omständigheter och sen så får man ett straff. Om man missar KM, DM, VM, OS, fan hans moster, så spelar det ingen roll. Alltså det är ingenting som man ska ha i beaktande när man pratar om det här fallet. Men man har gjort det också, både i förhören med henne och media. Hennes advokat pratar om att det vore en katastrof om hon får en längre avstängning och missar OS och så vidare. Men det får liksom inte finnas i beaktande, själva olympiska spelen, när de är och om hon eventuellt missar dem, utan det här ska vara separerat från det, helt och hållet givetvis. Så är det ju, det är ju som om du liksom spelar åttondelsfinal i fotboll och så sparkar du av ett ben bryskt på din motståndare och sen går du omkring och liksom din tränare oroar sig för om du blir avstängd så att du missar VM-finalen. Alltså det är helt oväsentligt. Utan man ser liksom, vad är det för förseelse? Du blir avstängd 10 matcher i landslaget. Punkt. Sen spelar det liksom ingen roll om det är VM-final snart eller om det är vad det nu är för någonting. Förstår vad jag menar?
Ja, absolut. Ja. Du har ju varit inne på det tidigare i podden att du tycker att det var inte särskilt tuffa frågor och följdfrågor i förhöret. Utan nej, att man borde borra lite djupare i det här och verkligen komma till botten med vad är det som har skett och egentligen. Och vad visste Therese och andra och kanske varit lite tuffare i de förhören. Mm. Och det här är väl ett tecken på att man tycker att man varit lite för mild mot henne i Norge.
Ja,
men vad kommer ske nu tror du?
Ja, men nu kommer ju Kas att ta upp det här och hon kommer ju kunna försvara sig också. De kommer ju givetvis att höra henne. De kommer att höra andra människor också. Så kommer de bilda sin egen uppfattning om de tycker om de köper storyn eller inte. Och sen så kommer de så småningom att helt enkelt, de går igenom hela fallet som har varit hittills. Och sen så är det de som lägger en dom då. Och den, jag tror ju, och det har jag varit inne på tidigare, jag tror inte de kommer att nöja sig med 13 månader utan hon kommer få ett lite saftigare straff. Och det baserar jag på liksom att just att det var så himla, om det nu den här storyn är sann, och det är ju bara att lyssna på vad hon säger, så är det ju otroligt märkligt liksom att man inte klarar av, liksom han som läkare inte kopplar vad det är som han liksom ordinerar henne. Och att hon liksom fullständigt skiter i vad som står i förpackningen och bara litar på läkaren. Och det kommer Kas inte att köpa tror jag. Utan de kommer att ge henne skulden. Alltså det är ditt fel, det är din... Det är liksom ditt ansvar att se till vad det är som du smörjer in de här helt sönderbrända läpparna med. Och det är därför jag tror att hon kommer att få ett längre straff. Och jag är också därför ganska övertygad om varför hon inte överklagade. För att hon tyckte, okej, den här säsongen är ändå körd, men jag kommer tillbaka redan i november. Och då är det liksom fritt fram. Så det är klart, för hennes del hade det varit kanske knasigt att överklaga och då i det fallet fått redan då ett tuffare straff så att säga. Va? Så att, ja, vi får väl se var det landar någonstans.
Är jag barnslig om jag tycker att Fiss är ett roligt namn?
Ja, speciellt om man egentligen säger som det står för oss då, va? Fiss. Så ja. Att FIS kan man ju säga, eller så säger man internationella skidförbundet. Och det är klart, man skulle kunna byta en bokstav där om man nu tycker att FIS låter roligt.
Förlåt, jag tycker det är ett barnsligt roligt namn.
Ja.
Eller förkortning. Vad heter det? Vi går vidare, Robert. Vi ska prata lite fotboll innan vi går in på frågesporten.
Men du, finns det någonting som heter internationella skidförbundet? För då hade... Ja, men då hade ju FIS passat bättre.
Det hade det passat jättebra.
Vad sa du att vi skulle fortsätta med?
Nu ska vi prata fotboll.
Ja. Ska vi börja med Zlatan, vår stående punkt?
Jag tycker det.
Det är 20 gånger vi pratar om Zlatan, vet du?
Ja, det är ju det. Han har ju både hunnit med att vinna lite och vara lite i blåsväder.
Ja, skojar.
Vi kan väl börja med blåsvädret. Vad är det som har hänt?
Såg du armbågen som han skickade på Tyrone Mings i Bournemouth.
Shit. Jag såg den.
Alltså det var ingen dålig, men alltså det var ju situationen tidigare som gjorde att Zlatan, ja, och några till då, som Zlatan ilskna till, även om han liksom nekar att han gjorde det här med flit. Men ja, tittar man på bilderna så känns det väl att han hade rätt så bra koll på var han var någonstans, Minks. Men hur som helst så skulle ju liksom Minks hoppa över Zlatan och liksom hade ju liksom fart när han snubblade över. Och det är klart att eventuellt hade han väl kunnat dra ut steget lite längre vad han gjorde. Nu drog han ju dobbarna rakt i huvudet på Zlatan och då ilsknade han till. Och sen så hoppade han ju upp och till hans försvar så sa han: nej, men det var han som hoppade upp på min armbåge.
Ja.
Men det köpte de inte, för nu blir han ju avstängd 3 matcher. Och det är ju FA som har stängt av honom, så det blir ju bara matcher liksom som antingen är i kuppen eller i serien då. Så att det som är intressant här med Zlatan, som vi har pratat om tidigare också, Jesper, det är ju att finalen i Europa League går ju på Friends. Och nu ska de spela under den här perioden till nästa podd, så kommer de att spela åttondelsfinal. Och det blir intressant att se där hur det går. Det är ju första matchen de spelar nu och sen så möts de en vecka senare igen. Och här kommer ju Zlatan att få spela. Så att ja, intressant. Det skulle vara jäkligt kul om man var i final så småningom. Det är ju min kanal som, det är ju Discovery Network som har hand också om sändningarna från Europa League. Så att, spännande.
Ja, han har ju också hunnit med att ta ytterligare en titel. När Zlatans Manchester United lyckades ju ta hem ligacupen efter 3-2 mot Southampton.
Mm.
Så nu har ju Zlatan 30 titlar officiellt under sin karriär. Han själv hävdar ju, eller han räknar ju fortfarande med de 2 titlarna han har i Juventus och säger att han har 32.
Ja.
Men Juventus blev ju fråntagna dem i den domarskandalen som var 2006.
Mm. Var ju ett tag sedan.
Moggiopoli.
Ja, de kallar ju den Moggiopoli, och det är ju efter Luciano Moggi som ja, han var ju liksom Juventus starke man kan man väl säga, och han liksom misstänktes för att mutat domare. Det var väl därför de kallade det så. Och det var därför också de blev av med ett par titlar.
Exakt, exakt. Men Zlatan fortsätter vinna titlar.
Ja, han gör ju det, vet du.
Du, vad har vi mer som har hänt i fotbollsvärlden?
Ja, det är ju lite grejer. Snart är det ju liksom, vi håller oss kvar vid herrarna, så det är ju snart VM-kval mot Vitryssland. Och det är ju förstås spännande grejer på gång. Så det är liksom, det är ju, Sverige spelar 4 matcher, de har vunnit 2. De har spelat oavgjort 1, det var ju den första VM-kvalmatchen mot Holland. Och sen så blir ju det här den femte fighten. Sverige ligger ju på, ska vi säga, en delad andra plats då, med 7 poäng hittills då. Nu är det Vitryssland som gäller, det är hemmaplan, och många hoppas ju givetvis att, eller alla vi hoppas ju att de ska liksom vinna den här matchen. Den är väldigt viktig. Nu har Vitryssland spelat oavgjort 2 matcher. Och Sverige ligger ju på samma poäng som Holland på 7 poäng, och så är det ju Frankrike då som har, de har inte förlorat en enda match, men däremot så har de spelat oavgjort 1 och vunnit 3 då. Så att det är ju en hyggligt jämn grupp. Bulgarien har vi ju som 4 nu på en 6:e plats. Så att ja, vi håller tummarna. Så för Sveriges del så är det ju nu då den 25 mars som är nästa VM-kval. Sen väntar ju återigen en hemmafight, och det är ju jätteintressant givetvis mot Frankrike, också den på Friends. Och det är ju i början på juni, 9 juni. Och sen så är det ju sommaruppehåll kan man väl säga för VM-kvalet, och så fortsätter det med bortamatch mot Bulgarien 31 augusti, och Sverige har sen Vitryssland igen då den 3 september. Så att ja, det är mycket spännande. Vi vill ju vara med i VM. VM går ju i Ryssland 2018.
Det vill vi verkligen. Det är på pappret en ganska tuff grupp för Sverige, men de har ju ändå satt sig i en ganska bra position och är med och har alla chanser att kunna ta sig vidare till VM.
Mm, absolut.
Men det blir en viktig match 25 mars.
Ja, det blir det verkligen. Damlandslaget är ju igång också, håller på att ladda här inför sommarens EM, och de har ju varit i Algarve Cup som vi körs. Det är 24:e upplagan i år, den här Algarve Cup som drog igång 1994. Då var det ju inte mer än en handfull lag, jag tror det var 6 lag med. Det blir lite mer drygt en handfull, va? Och sen har man utökat det där, så att idag är det ju, tror att det är 12 lag som är med i Algarve Cup. Men det har ju gått sådär då. De har ju spelat oavgjort en match. De har vunnit en. Och så förlorar de ju mot Holland. Det var ju surt, för de dominerade ju som fan första halvlek. Men då blev det match. 7:e-8:e plats mot Ryssland. Och när vi spelar in den här podden så har de ju fortfarande inte spelat den matchen. Så det är väl ingenting att återkomma till heller egentligen, eftersom det inte är någon så här toppplacering i den kuppen. De hade ju givetvis hoppats på mycket mer. Men det är ju bra matchning liksom. Det är ingen turnering som betyder så där att man kan gräva ner sig. Utan här testar man ju väldigt mycket med ett nytt spelsystem. Där de ändå är nöjda liksom att de har lyckats liksom förstå det här spelsystemet och komma till rätta med det så pass snabbt som de har gjort det. Så det är ju positivt inför sommaren.
Ja, och målproduktionen har väl inte varit så där fantastiskt. Man gjorde ett mål mot Australien, ja. Och det är det enda man har producerat hittills. Ja. Vad säger du om Sveriges lag? Lotta Schelin till exempel, hur är formen?
Ja, formen, alltså de har ju Algarve Cup, är ju, det är klart att det är en skön turnering att vara på. Det är ju nere i de sydligaste delarna av Portugal som Algarve-regionen ligger, så det är varmt, skönt, och så har de ju tränat som bara den, så att det är ju liksom många som är slitna liksom i de olika lagen, så det är ju svårt att dra några slutsatser av det. Men det är klart att Lotta Schelin har ju alltid mycket press på sig, alltså det är ju, men de är ju liksom ett gäng som är väldigt rutinerade och de har ju en god blandning av unga och lite äldre spelare då, så att Schelin, Nilla Fischer, de är ju några av dem. Sen har vi ju Hedvig Lindahl i mål som är en av världens allra bästa målvakter. Var ju på väg att rädda straffen som de fick mot Holland också. De var ju på den men lyckades inte styra ut bollen, utan den gick in precis innanför stolpen. Då. Så. Nej, men alltså, vi får ju se här till sommaren. Och sen har det ju varit lite skador nu också. Några viktiga som har försvunnit och kanske kan få problem att komma tillbaka just till EM i juli och augusti. Där. Så att,
ja,
vi får återkomma.
Vi får göra det. Lotta Schelin som har lämnat Frankrike efter 8 år tror jag det är. Ja. Och numera kör hårt i Rosengård.
Ja, precis.
Hon säger själv att hon har fått lite nytändning och har kunnat köra på hårt under en lång period. Så att förhoppningsvis så svarar kroppen bra och de är i hög form till kommande turneringar.
Ja. De behöver inte vara i hög form nu om man säger så.
Exakt, det är ett tag kvar tills de behöver toppa formen.
Ja.
Bra, du vet vad det är dags för nu då?
Ja, vet du vad? Bilen går riktigt bra alltså. Tack för att du frågar. Det var jättekul. Ja. Den är nytvättad också.
Ja. Ja, ja. Hur många rätt kommer du ha idag?
Ja, idag satsar jag på Thailandsresan alltså. Jag känner mig i kanonform.
Det är 5 av 5 alltså.
Ja. Är det 5 frågor?
5 frågor, ja. På temat generell sport.
Oj.
Är du redo, Roberto?
Vi kör.
Vad heter den högsta möjliga handen man kan ha i kortspelet poker?
Vad fan heter det? Det är ju 4 av en och samma. Nej, det kanske inte är. Nu känner jag mig jättefånig. Är det straight flush typ? Är det det?
Ja. Jag kan inte riktigt godta det svaret. Ja. Jag behöver ett lite bättre längre svar.
Jaha.
Vill du ha alternativ?
Ja, men hade du alternativ, ditt svin? Sitter du där fan och gör... Eller hur? Då sitter jag och gör bort med din jävla krulltott.
Du får ju be om alternativ. Nu får du inga alternativ för att kalla mig krulltott. Det var fel, Roberto.
Lill Eddie, ska jag kalla det?
Vi går vidare. Nästa fråga.
Nej, få alternativ.
Okay. Jag måste samla mig. Är det Kåk fyrtal eller Royal Straight Flush?
Royal Straight Flush.
Okej, okay, då.
Då var jag inte fel ute alltså. Yes.
Din rak spikhåriga jäkel. Nästa fråga. Vilket år vann FC Barcelona det europeiska klubbmästerskapen i fotboll för första gången? Vill du ha alternativ? Kan du få det?
Kör.
92, 96, 2001 eller 2011?
Ja, när fasen började de att dominera så förbaskat då. 2001. Säger jag då. Fan också!
Redan 1992.
Jag som redan hade plockat upp badbrallorna ur korgen här hemma.
Ja, yeah, det blir ingen beach i Thailand. Nej. Den här gången heller. Nej. Men en av två rätt så här långt. År 1903 hade lagkaptenen Harry Stafford funnit fyra lokala affärsmän som var och en gick in och sponsrade en viss fotbollsklubb med 500 pund.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Var, vilken klubb var detta? Var det här Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal eller Liverpool? År 1903 hade lagkaptenen Harry Stafford funnit fyra lokala affärsmän som var och en gick in och sponsrade en viss fotbollsklubb med 500 pund var. Vilken klubb var det?
Ja du, det var ju en jäkla bra fråga alltså. 1903, då tror jag att, ja, eftersom vi har haft Zlatan-tema så säger jag Manchester United.
Åh, det är det!
Där satt den!
Roberto dominerar, mycket bra, imponerande. Manchester United är korrekt. Då har vi två av tre och ja, vi inleder nästa fråga. Vem vann Tour de France år 1998? Du får inga alternativ.
Det gjorde Marco Pantani.
Och det är mycket riktigt korrekt.
Ja, för han hade vunnit Giro d'Italia innan. Det var ju en jävla dopingskandal där 1998. Det var ju Festina-skandalen. Franska laget Willy Vaut, en av deras soignörer som åkte bil, och vid franska gränsen så plockade de honom med miljard med EPO-ampuller. Och det var en jättestor skandal. Hela det där Tour de France var ju faktiskt befläckat med doping. För sen var det ju andra lag som blev indragna i den här soppan och de strejkade cyklisterna. Och det var usch. Och det var för övrigt då Sverige har tagit sin enda etappseger hittills. Magnus Bäckstedt vann en av etapperna det året.
Ja, du får lite bonuspoäng där. En halv poäng kan jag ge dig för lite bonusinfo. Sista frågan då.
Då kan jag ge dig ännu mer info där, så får jag en halv poäng till. Då är jag ju uppe i maximala.
Ja, det gäller att du sätter den här sista. Okay. Hur bred är volleybollplanens spelplan? Är den 1 meter, 3 meter, 9 meter eller 5 meter?
Vad sa, volleybollplan?
Ja, hur bred är den?
Vad sa du? 1 meter, 5 meter?
1 meter, 3 meter, 5 meter eller 9 meter?
9 meter.
Och 9 meter är korrekt!
Men du, så här nära har jag aldrig varit. 4,5 poäng av 5.
4,5. Du är liksom en halv poäng ifrån en resa till Thailand, all inclusive. Du jobbar närmare målbilden, Roberto. Mycket bra jobbat.
Precis.
Snart är du där.
Du vet, då kommer vi att sitta så här Välkomna till avsnitt 1943 av Solo-Sportovacki. 4,9. Du vet, då kommer jag få 5 rätt. Men då är jag för gammal för att åka till Thailand. Det klarar inte mitt hjärta av.
Då vågar du inte flyga längre.
Du har fått en flygskräck. Ja.
Och hur kommer fanfaren låta då när vi har gjort så många avsnitt, undrar jag.
Då låter den så här. Lite rompuggen alltså.
Ja, låter bra tycker jag. Ja. Du, vi ska prata cykel innan vi går in på intervjun här. Mm. Vad har skett i cykelvärlden?
Ja, vad har skett? Egentligen inte så där vrål. Jo, det är klart, det sker ju saker hela tiden. Cykelsporten är så extremt stor, bred, härlig, fantastisk. Du vet ju, alltså jag vet inte hur många segrar, jag tror vi har över 100 segrar redan internationellt den här säsongen i cykel. Det är sån grym konkurrens. Men det som händer nu är att det dyker upp lite fler World Tour-tävlingar på här sidan. Damerna har ju börjat, de körde Strade Bianche som ju är ett ord för grusvägar i Italien helt enkelt, vita vägar. Och det var inte mycket vita vägar den här gången, vare sig för damerna eller herrarna kan jag säga. Utan det var mycket regn och då blir det ju geggigt och då blir vägarna Strade Marroni, bruna vägar. Det blir som bajs tänkte jag säga och sa det också. Men det var extremt tuffa förhållanden och det var en häftig final på damsidan. Det var en motorcykel som ställde till det lite grann för tätduon kanske, men jag tror inte de hade hållit undan ändå. Elisa Longo Borghini var det som vann Strade Bianche och hon gjorde det på ett suveränt. Hon var liksom, man såg på henne, hon var hungrigast av alla på slutet där utav de vi hade i täten. Det var en jäkligt bra avslutning av henne. Hon kör ju Wiggle High Five. Det är ju för övrigt Emma Johansson som vi pratade med för någon podd sen. Ju fortfarande tävlar för det, om än inte så mycket internationellt. Och hennes man Martin Westby är ju en av sportdirektörerna. Dessutom har vi Emilia Fahlin i det laget. Och det som gladde ur svensk synvinkel främst i Strade Bianche, det är en tjej från Kristianstad som heter Hanna Nilsson. Och jag hade en hel del, eller i alla fall kontakt med henne förra året, för jag vet att hon har varit skadad och jag ville liksom veta, hon är väldigt talangfull Hanna, och jag tyckte det var lite surt att hon drogs med den här skadan under hela säsongen. Men nu har hon kommit tillbaka och Hanna blåste till med en 14:e plats där, och det är faktiskt jäkligt imponerande. Det är en oerhört tuff tävling och det var häftigt att se. Den första World Tour-tävlingen. Så det är hennes klart främsta prestation hittills vill jag säga. Sen körde jag herrarna. Då var det ju Michał Kwiatkowski som vann. Polacken, den tidigare världsmästaren Kwiatkowski. Som också han imponerade väldigt stort. Han drog ifrån järngänget som han befann sig i. Och det är ju en prestation i sig att få lucka liksom ensam. Men det är ju typiskt den typen av tävlingar. Liksom man mattas av mer och mer. Du vet, grusvägarna suger musten ur dem. Och sen är det ju bara den bästa som vinner till slut. Det går inte att ha massflyt liksom och vinna en sån tävling. Så det var kul att se. Men sen kommer nu lite tapplopp. Paris-Nice pågår ju nu på Eurosport. Och jag kommer ju och kommentera Tirreno Adriatico. Jättefint tapplopp också det. Och det är också på Eurosport. Det är direktsändningar varje dag. Och jag ser jättemycket fram emot det. Och framförallt så ser jag fram emot det första monumentet som vi säger i cykelspråk. Då. Det är ju 5 stycken tävlingar som sticker ut lite grann utav endagsloppen i världen. Och det monumentet är Milano Sanremo som är en tävling, den längsta utav klassiska tävlingarna. Den är, jag tror i år är det 291 kilometer som de har skrapat ihop. Och det går ju mitt fantastiska Ligurien med målgång i Sanremo. Så det blir häftigt. Det ser vi fram emot.
Ja, och Romain Bardet, eller Bardot, vad säger man?
Ja, Romain Bardet heter han.
Bardet, han är utslängd.
Ja, från Paris-Nice. Han och hans ledare gjorde en liten fuling. Han vurpar nämligen med ett par mil kvar av första etappen. Det har ju varit blåsigt som fan. Alltså det var regnigt och ruskigt i Paris-Nice. Och Bardet vurpade och han hade ambitioner att försöka vinna den här tävlingen och såg ju sin chans försvinna. Då kommer servicebilen upp och så gör man liksom som man brukar en del gånger. Och då kanske det inte är så farligt så där att man kanske har tappat en 10-20 sekunder. Så låtsas liksom mekanikern hålla på och fixa till antingen bakväxeln eller vad det nu är, bakbromsen som kanske tar emot så att säga. Och då kan inte juryn liksom säga att nej, men han hade ingen fel på cykeln. Det går ju liksom inte att bevisa. Så de släpper allt det där. Men här var det liksom, han kom ju 120 knyckar vet du, och länge som fasiken drog de honom. Så att ja, det där gick över gränsen. Men det, alltså den här Romain Bardet är en jäkligt fin kille. Vet du. Han har ju väldigt starka åsikter också om, när det gäller fusk. Och det var därför lite märkvärdigt liksom. De blev ju liksom, han och ledarna blev lite tagna på sängen och fick lite panik tror jag. Så att då gjorde de den här tabben. Och han tog på sig det där själv och tyckte att det var jättepinsamt. Och han bad alla om ursäkt, både sponsorer och cykelfans och så vidare. Och sa att det där kommer aldrig att ske. Och han skämdes väldigt mycket över detta. Va? Så han försökte liksom inte snacka bort det. Så det var ju, det är ju faktiskt lite befriande och upplyftande när det gäller just när det kommer till fusk. Så är det ju alltid, eller för det mesta i alla fall, så att man försöker liksom snacka bort det på något sätt.
Men han tog på sig det direkt
och ja, han gjorde det.
Bekände färg.
Ja. Han gjorde det. Bra gjort, Romain.
Bra jobbat. Du, hur går det själv med din cykelsatsning inför Vätternrundan?
Du, det går bra. Alltså, jag har tränat väldigt, du vet när jag var i Lahtis, en av de bästa grejerna kom jag på nu. Det var att jag tränade alla dagar i stort sett. Jag var där, utom sista dagen.
Jag tyckte jag såg en muskel där på högerarmen på din Instagram när ja. Du körde någon vikt där. Jag vet inte vad som har hänt riktigt. Det var någonting som inte brukar finnas där.
Det var en liten bula.
Ja.
Men tyvärr så såg du fel. Det var en finne.
Okay.
Jag fick en finne i Lahtis. Fattar du? Vad konstigt. Som såg ut som en liten muskel.
Ja. Så du har kört på bra nu. Du har kört styrka jag sett. Och, ja. Du taggar till inför loppet.
Ja, absolut.
Och din ambition, vad har du sagt? Det är sub 10, är det så?
Ja, någonstans 9,5 timme då. Ja. Och det verkar väl som att jag kommer att köra. Jag har fortfarande inte bestämt mig. Fattar okay. du vad velig man är? Vet du? Du då? Ja, du skulle du bara komma ner och käka. Så var det.
Ja, jag kommer, jag är i målfållan där och hejar.
Mm. Är du lite
rödvin?
Är du lite vinkännare?
Ja, jag ska inte slå mig på bröstet och säga att jag är en vinkännare, men lite koll
har
jag.
Men du är bra på att snacka, så du kan väl gå in på någonstans där de säljer något vin och prata till dig det bästa de har.
Absolut.
Bjuder du om jag går under 10 timmar?
Jag bjuder på vin, ja.
Ja,
ja absolut. Mm. Om det går under 10 timmar så bjuder jag på en flaska fint vin
ja.
Från Italien.
Jag vet ju att du har god smak. Jag fyllde ju 50 för ett och ett halvt år sedan och då fick jag en jäkligt fin dryck av det. Alltså.
Ja.
Den smakade lika gott som den såg ut.
Trevligt att du uppskattade den.
För att det är inte alla gånger, alltså, vad jag har förstått, speciellt när det gäller grappa. Ju konstigare flaska, desto större varningssignaler.
Ja.
Det ska vara cleant. Då är innehållet bra. Det ska inte vara några krusiduller. Men den här är ju väldigt, alltså flaskan i sig är väl kanske inte så jättemärkvärdig. Men det är ju paketet. Herregud. Ja. Ska vi berätta vad det var? Nej. Nej.
Ja, det var ju inte grappa i vilket fall.
Nej, det var inte det.
Nej.
Nej, nej det var, ja. Det var riktigt bra. Den är jag oerhört tacksam för. Men,
ja,
som sagt,
det är du värd Roberto. Men det kan bli något liknande när du går i mål på Vätternrundan. Det lovar jag.
Ja.
Om du tar det under 10 timmar.
Ja, jag ska försöka.
Härligt. Du, vi ska avsluta med en intervju. Vem har du pratat med den här gången?
Jo, en av dem som jag hängde med där i Lahtis, förutom Elofsson, väldigt mycket. Så var ju det Torgny Mogren. Och vi hotade lite grann med att vi kanske kommer att ha en intervju med Torgny Mogren. Och han ställde ju gladeligen upp. Det var ju... För Sportradion, Radiosporten rättare sagt, de bodde ju liksom på samma ställe som oss. Och så det var ju Dagge, Malmqvist och Roger Burman och Linn och Andreas och så vidare som vi hängde med lite grann. Och, men som sagt, Torgny ställde gladeligen upp. Så vi har en intervju med en av de trevligaste människorna man har stött på i livet. Han är ju väldigt sympatisk.
Ja, spännande. Mm. Ska vi ta och lyssna på den nu då och säga tack för idag?
Ja, det kan vi göra. Du, Jesper?
Yes.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Oh, I, oh, I, oh.
I will love with the body. Så sjunger du verkligen inte som ett kär.
Gör jag inte?
Nej, absolut inte.
Jag tyckte det var skitbra.
Tack för idag.
Hej då. Dags då för en ny gäst. Och eftersom det har varit längd-VM och allt vad det innebär, så är det ju en hel del stjärnor på plats liksom. Och då lyckades jag få tag i Torgny Mogren. Välkommen.
Tack ska du ha.
Molle kallad. Molle. Är det bara jag eller är det någon annan?
Nej, det är väl i skidåkarkretsar och framförallt Åsarna. Det började tror jag. Det var väl Vaspers sambofru eller vad man ska kalla henne, ja, som började kalla mig Molle.
Ja. Så det är okej att jag säger Molle också?
Det är okej. Alla, ja, gör det. Ja. Jag har ingenting emot det.
Nej. Du är Torgny från Hällefors.
Stämmer bra.
Ligger Örebro län fast i Västmanland.
Mm. Ja. Det gränsar till alla möjliga distrikt. Så att när jag var yngre så hade de svårt att ha koll på vart jag kom ifrån. Om jag var värmlänning eller om jag var från Närke eller västmanlänning eller rent av från Dalarna. Så att det var
det ligger
svårt.
Lite sådär inklämt där.
Exakt. Någon mil hit eller dit till du, olika gränser.
Du och Ulrika Messing är de mest kända från Hällefors. Typ 4-5 tusen invånare, va?
Ja.
Ja. Känner du Ulrika?
Jag känner henne kanske inte så där enormt väl, men vi brukar hälsa på varandra när vi syns eller är på samma tillställningar och så vidare. Så att, ja. Vi håller ihop, vi hällforsare.
Ja, det gör det.
Hällforsare som
hällforsare. Men du, hur började du med skidåkning för din del då?
Ja du, jag har varit sportidiot sedan jag föddes kan man säga. Jag har hållit, ja, på med allt. Och skidor var väl också en stor del i mitt liv ganska tidigt, från att jag kunde börja gå så höll jag på och åkte lite skidor och min pappa började träna och ägna sig åt idrott när jag föddes och då slutade han med pipa och rökandet och då skulle det bli hälsosamt liv och sen åkte jag med på en liten släng där och var med han jättemycket på hans skidpass. Men han ville ju åka långa pass och ville gärna vara för sig själv ibland, men jag försökte komma med så ofta jag någonsin kunde och fick. Och till slut så började de väl se att jag åkte väldigt mycket skidor uppe i Hällefors trakten och skidklubben. Och ville väl att jag skulle tävla och ställa upp i någon av de här poängtävlingarna som det hette.
Ja.
Men jag var blyg och ville inte vara med. Men till slut så blev jag övertalad och åkte den där tävlingen. Och det gick ganska bra och efter det så älskar jag att tävla. Det var det bästa jag visste.
Ja. Var du ungdomsstjärna?
Nej, inte på det sättet. Det gick väl ganska bra i klubben och runt omkring där. Sen hade jag väl lite problem kanske i distriktet till att börja med, men sen blev jag väl distriktets bästa. Men utanför distriktet när man var uppe i Dalarna och Värmland och runt och mötte de här lite tuffare killarna, då stod jag mig ganska slätt och var väl som bäst 13:e på ett ungdoms-SM. Mm. Så att det var ingen riktig stjärna i ungdomsåren.
För du är ju liksom, alltså, ska jag inte säga att du är kort, men du, vad är du, 1,75 ungefär?
Ja.
Var du ganska kortväxt också när du var yngre? Det märks ju ganska tydligt liksom, i resultatlistorna ibland i ungdomsåren.
Ja, men det stämmer. Jag var väldigt liten i växten och sen i puberteten och utvecklingen på det sättet. Mm. Och det märktes ju när man stod på prisutdelningar och hade de här som hade vunnit. De var ju ett huvud längre och hade skägg. Och jag var ju liten och fjunig och lite finnig.
Ja, och ändå var det du som fick alla rakhyvlar liksom i pris.
Ja visst, rakapparater och hyvlar. Nej, men jag hade en ledare faktiskt som var ganska förstående och han klappade mig på axeln någon gång och sa det att du ska inte vara besviken över att du inte vinner och är bland de bästa, för du ser ju vad stor de är. En dag kommer du också växa på det och då kommer de slå dem där med hästlängder, sa han. Så det gäller bara att hålla i och bita ihop. En dag så vänder det så.
Ja. Och det där är viktigt, alltså att man har dels den typen av ledare, alltså som liksom pushar alla oavsett hur bra eller mindre bra man är. Men också att man har den här passionen, det här drivet att vilja. Jag känner ju likadant när jag höll på att tävlingscykla. Jag var aldrig långt upp i listorna, kan jag säga. Men jag hade en sån enorm glädje av idrottandet och en enorm glädje av att få tävla. Jag gillar ändå tävlingsmomentet. Mm. Och sen älskar jag ju att cykla. Det var ju liksom den stora grejen. Sen blev det ju bättre och bättre. Nu kom inte jag upp i den nivå som du var. Men jag var i alla fall en elitcyklist i 10 år.
Ja.
Det var ju fantastiskt egentligen det här. Utvecklingen man kände hela tiden.
Nej, men det gäller att man hänger i, så att säga. Och ofta så tycker jag att det blir för tidig utslagning. Och framförallt lagidrotter har väl de största problemen. Att man når inte ända fram och blir inte uttagen i laget och får sitta på bänken. Och händer det i unga år, då tror jag man tröttnar ut och vill man ju prova något annat istället. Och det är så otroligt många talanger som hoppar mellan olika idrotter och kanske aldrig blir någonting och skulle ha blivit jättestora stjärnor i sina idrotter som om de har bara fått möjligheten och blivit pushade på rätt sätt eller matchade på rätt sätt.
Vad tycker du? Har idrotten också på elitnivå, har den blivit lite för allvarlig? Ställer vi för höga krav på våra idrottare?
Klart det har alltid varit höga krav, men ändå, jag har alltid sett idrotten, det är inte på liv och död, utan det är ju, man tränar och man förbereder sig, det är ett otroligt jobb man lägger ner. Mm. Men samtidigt så måste man ju veta det, att ibland går det, ibland går det inte. Mm. Och det är så små differenser.
Mm.
Gör du ett litet fel i något, när det gäller uppladdning eller träningshänseende, och du får en sjukdom, en liten skada, det kan ju bli en förödande effekt av det när säsongen väl drar igång.
Mm.
Så man får ha sånt med sig. Det är inte allt idrotten. Mm. Och har man bara lite framgångar, det kommer och det går.
Mm.
Så att det...
Och det vet ju du för fasen.
Ja,
du har ju 4 stycken VM-guld. Mm. Du har ett OS-guld i stafett. Och de här VM-gulden kom 87, 89. Då var det ju stafetter. Och sen 91 så kom, för många förknippar dig liksom nästan bara med Falun. Men du hade ju redan ett 5-milsguld sen 2 år innan i Val d'Isère 1991.
Stämmer bra. Det kanske många som glömmer bort det i all hast. 93 är ju det som alla minns. Ja. Det var på hemmaplan och allt. Men 91, det var ju kanske det som betydde mest för mig i min karriär. Det var mitt första individuella mästerskapsguld. Och,
kommer du ihåg mycket av den dagen?
Kanske inte mycket, men mycket, ja, runt tävlingen och hela den biten. Mm. Och sen just att jag blev nästan, eller att pressen tyckte att jag inte kunde vinna så länge Gunde Svan fanns med i bilden. Mm. Det var som ett mentalt rött skynke för mig.
Mm.
Men just den dagen så fick jag slå Gunde Svan då, 91 i Val d'Isère. Och jag brukar säga att det var en himla tur, för det var min sista chans, för han la av det året sen på våren. Eller också så var det jag som knäckte honom, så han la av på grund av det.
Fy fan vad jobbigt det hade varit att gå runt och tänka att jag liksom aldrig lyckades slå Gunde.
Nej, det har varit frustrerande, ska jag vilja påstå.
Det är därför du är så avslappnad och har varit så ända sedan 1991.
Skönt. Ja, det rann av med allting. Då, så.
Och just det här med att liksom motgångar, och om man då drar fram klockan till 1993. Sverige hade det jättekämpigt i Falun. Det var den enda medaljen som Sverige tog i det mästerskapet. Det började liksom, först var, om jag minns rätt nu, så var det ju liksom barmark typ bara en dag innan VM skulle börja.
Mm.
Och just invigningskvällen så började det snöa hur mycket som helst. Och sen var det ju kanonväder och liksom VM skulle bara bli en enda stor svensk fest på något sätt. För det var ju liksom verkligen vintrigt och fint sådär. Men det gick väldigt tungt alltså. Men du räddade ju, alltså det var ju sista dagen som femmilen brukar vara. Kände du att du liksom, förutom att du vann VM-guld, du räddade hela VM för Sverige?
Det kände man väl på sätt och vis. Kanske inte just den dagen, men när man fick lite distans till just den dagen och tävlingen, så såg man och kände att det här var räddningen för svensk skidsport. Eller som många sa, det kanske var någonting som gjorde att det var ännu mer sömnlöst, att man inte tog tag i problemen.
Mm.
På grund av att man fick en framgång och nu var det tipptopp och allt var okej igen.
Mm.
Det var många som var lite kritiska till massa olika saker. Jag kommer inte ihåg allt vad det var. Men man ville ha förändringar för att ja, få ett starkare lag helt enkelt.
Mm. Du, den där femmilen. Mm. Vad, liksom, om du tänker på den, vad är det du främst kommer ihåg?
Den jag främst kommer ihåg är nog varvningen efter andra varvet. Jag gick ut på sista varvet. Vad kan det bli då? 33 kilometer någonting. Mm. Då fick jag en konstig känsla i kroppen. Och då hade jag precis börjat på och åkt ganska fort. Och var uppe på en andra plats som jag inte minns fel. Och kanske till och med var på väg upp och kände att jag hade möjlighet att matcha mot ledning.
Mm.
Och då fick jag den där konstiga känslan i kroppen. Ja, lite nästan yr i skallen. Och tänkte, nej men herregud, inte ett bakslag till. Jag har aldrig någonsin gått i väggen på en enda tävling. Ska det inträffa nu när allt bara är botten här på vårt hemma-VM? Men jag åkte ut ur stadion och sen fick jag någon extra dryck. Jag tror inte det hade någon betydelse. Har jag varit på väg i väggen så har jag dött på en gång.
Ja.
Men det var någonting som hände i kroppen då. Det enda jag kan tänka mig, det var att man kom in i den här andra andningen som man brukar säga. Mm. När allting bara flyter på sen. För efter någon kilometer till så då, ja, det gick och gasade hur mycket som helst. Det fanns inga gränser för hur fort jag skulle kunna åka.
Ja.
Men det jag var rädd för, det var ju mig själv. Jag pushade. Jag tänkte, jag måste vinna med hur mycket som helst. Jag måste gå upp i täten. Jag måste dra ifrån så jag har gott om tid. Mot slutet till näst bakom mig då. Så till slut började man ju undra om jag gick för hårt själv då och hur nära gränsen jag var för att gå i väggen helt plötsligt. Ja. Men det höll hela vägen in och jag kommer ihåg att jag hörde absolut inte någonting sista 3,5 kilometer. De matchade mig, men det var omöjligt att höra. Det var sånt tryck runt omkring stadion och uppe i skogen där, så att det var, jag fick ihop det med en siffra, ett namn och så vidare, så att jag förstod att jag ledde.
Ja.
Och sen spurtade jag allt vad jag kunde hela vägen ner. Och jag kommer ihåg, Gunde satt väl i tv då och tyckte det var märkligt att jag spurtade som en idiot fast jag skulle vinna med en minut. Är det nödvändigt, tyckte han då. Men jag hade ju ingen aning.
Han ville ju liksom att du skulle vifta och du vet, så här, som en Eriksgata ner mot hästskon där i Falun.
Men jag hade ju ingen aning.
Nej.
Han visste ju, han hade ju sett på tider och visste att jag ledde mig hur mycket som helst.
Ja.
Och jag kom i mål, kommer jag ihåg. Och blev gratulerad. Så, nej, när Dali är i mål, då är tävlingen klar och då vet jag om jag har vunnit eller inte.
Mm.
Och då berättar de, nej men Dali, det är inte han som blir två, det är ju han där. Tittar på resultattavlan, står ju Har Balland. Nej, det kan inte stämma, så. Jo, det är han som är två. Dali har inte en suck, så. Han blir trea.
Mm.
Och då börjar jag fundera, har jag hört talas om den här fransmannen överhuvudtaget? Nej, jag har inte gjort det. Jag har varit så koncentrerad på Björn Dali, så att det är enda namnet jag har hört under hela loppet. Förmodligen har jag blivit matchat mot Ballon, men aldrig tänkt på det ens.
Ja, man kan ju tänka sig vad Gunde sa där när du var på väg. Men vad gör han? Ja. Vad gör han? Varför tar han i så mycket?
Ja. Och när jag stod där, jag har ju kollat, eller någon har sagt att han var så förvånad. Kan ingen säga till honom att han har vunnit så han får bli lite glad där nere i målfållan? Men det, jag är den här, jag vill inte ta ut någonting förrän jag vet att tävlingen är över. Sista gubben ska vara i mål.
Ja. Men det gick i vägen. Och så småningom så, efter karriären, var liksom, hur mycket skidor har du åkt egentligen?
Ja, direkt man la av så blev det väldigt mycket tränande och skidåkning. Man tyckte och trodde att det skulle vara så himla skönt att bara lägga av och inte behöva träna. Men det gick någon vecka med lite sporadisk träning. Sen kände man att kroppen, jag mådde inte bra helt enkelt. Kroppen måste få sin träning. Så jag tränade 5-6 dagar i veckan och åkte skidor och höll igång väldigt mycket.
Ja. Och nu är du ju kvar, du har ju liksom hängt kvar i skidsporten med din stora passion för den. Nu jobbar du på Radiosporten och får följa liksom, din kära längdskidsport ändå på något sätt. Hur tycker du det är att jobba med skidor på det sättet?
Jag tycker det är fantastiskt kul att komma ut och få vara med både på världscup och kanske framförallt mästerskapen. Mm. Och man kommer tillbaka till en stor familj som man har umgått med i många år. Det är gamla bekanta som jag tävlat mot, som har motsvarande jobb vad jag har idag med radio eller tv. De jobbar med något skidfabrikat eller valla eller stavar inom FIS i något landslag. Så att man möter väldigt många bekanta och det tycker jag är jättekul. Och sen framförallt kanske få följa idrotten på så nära håll.
Gunde har berättat att Wassberg var väldigt betydelsefull för honom. Främst liksom som konkurrent då, eftersom han var tvungen att pusha sig själv hela tiden för att bli bättre och bättre. Vad har Wassberg betytt någonting för dig? För ni tävlar ju för Åsarna, var ju klubbkompisar i massvis med år.
Ja, det hade ju absolut gjort. Nu var ju Wassberg lite speciell på det sättet och jag kom väl i skarven hur många år. Jag kanske tävlar mot han en fyra år ungefär. Men det är klart han betydde en hel del. Jag tränade mycket med han emellanåt och titta vad han gjorde och försökte ta efter lite grann, men ändå bara de korn jag kände att jag hade nytta av. Men sen har väl kanske Gunde varit min överlägset största drivkraft. Det skiljer ju bara ett år mellan oss två. Så jag har ju tävlat mot han sen jag var junior. Så jag var så glad vartannat år, för då var ju han ett år äldre. Då var jag äldst i den andra gruppen, så hade jag möjlighet att vinna. Sen året på visste jag att nu blir det svårt igen. Då. Men sen hade jag alltid varit så. Varje gång jag ställde mig på startlinjen som senior, oavsett om det var då en SM-tävling eller världscup eller VM-OS, så hade jag Gunde Svan i tankarna. Idag ska jag försöka slå Gunde Svan. Idag kanske jag slår Gunde Svan. Idag är det min tur. Och till slut blev det ju det, men det tog några år.
Men du, när du tävlade i Åsarna, bodde du där då?
Jag bodde i Åsarna under hela min karriär och 4-5 år till efter också.
Ja. Och nu är du Mas?
Nu är jag Mas, nu bor jag i Mora.
Ja. Du, har du några, liksom, förutom jobb, har du några intressen idag då, som du hinner med?
Jag hinner inte med så mycket. Nu har barnen växt upp och klarat sig väl ganska mycket själv, men annars har det varit jobb och barnen och det är väl det man har hunnit med. Jag har snickrat och byggde ett fritidshus. Tycker det är kul att spela lite golf när tid ges, men tiden är en bristvara, så det blir mindre och mindre golf också. Jag är halvtidsproffs. Jag spelar bara på arbetstid med kundgolf. Men det börjar avta det med. Det är inte många som har tid till det. Så det blir inte så många tillfällen per år.
Vet du att cyklingen också har blivit lite sån?
Ja.
Så kanske det du ska börja med.
Det kanske är dags att börja med det då.
Ja. Få lite skasor i stjärten och sådär. Det brukar man få i början.
Ja, men jag cyklar några Vätternrundor.
Ja, men då har du gjort mer än mig, kan jag säga. För då har jag aldrig kört.
Nej, men jag har aldrig kört några riktiga elittävlingar.
Nej. Men du, jag tänkte, för jag vill återkomma till Wassberg. Han är ju en fascinerande man. Det måste ha hänt en hel del kul saker också runt honom, fast han är ganska få ord i.
Det hände mycket kul runt Wassberg, det kan jag intyga. Det var allt möjligt. Han hade mycket hyss för sig. Och,
var han busig liksom i laget?
Kanske inte busig, men Gunde var ju också en sån här, han ville förändra saker och han ville vara i framkant. Och Wassberg var ju också lite grann av en sån människa. Ingenting som han hade var ju fulländat. Han var ju tvungen att tälja på allt han ägde, från skidor till stavar och skor. Det skulle bara nötas på lite. Och han såg ju av både spetsarna på skidorna. Förr var de ju som jättespetsiga. Då.
Ja, verkligen.
Så då hade han en såg och snedde av dem som blev runda och fina fram till. Och sen märkte han ju att han tog en bit fram till, så var det inte jämvikt. Så var han tvungen att ta en bit på bakänden också. Så att det var jämvikt igen då.
Ja.
Och sen la han med lite silikon eller araldit eller vad det heter då. Epoxy eller något, för att det inte skulle tränga in fukt i skidan.
Ja. Han låg i framkant där.
Ja, det kan
idag
man
ser ju skidorna nästan ut
så. Ja, de ser ut så. Men grejen var det här. För man var ute i Vallaboden och såg alla de där topparna avsågade som låg och bakändar. Så började man undra, vad har hänt här? Och vem har gjort det här? Och till slut, efter mycket om och men på kvällen vid kvällsfikat, och då fick man ju fram att det var Wassberg då. Gick det upp ett sken där att det hade skett någonting i Vallaboden och Wassberg var ansvarig. Och då började man ju fråga, är det aerodynamiken på skidan? Och, för att det ska gå bättre och skatingskidorna kom att de skulle, klassiska skulle efterlikna den också då. Så här, nej. det var väl inte riktigt det, utan det, han har ju fått ett nytt skidfodral och de där jäkla vassa spetsarna, de tryckte sönder skidfodralerna direkt, så att han ville ta bort dem där så att det skidfodralet som var nytt skulle hålla längre än det gamla han hade. Det var hans förklaring.
Det är ju skitbra alltså, vilken grej. Ja, underbart. Men du, under din skidkarriär, vem hängde du mest med? Vem liksom tädde du dig mest till?
Ja, det var väl Jan Ottosson och jag kamperade mycket ihop. Ja. Och sen Henrik Forsberg och jag var väl kanske de som var, ja, umgicks mest och bodde mest tillsammans. Och, ja, umgicks både inom skidåkningen och privat sen också.
Har ni väl fortfarande mycket kontakt?
Nej, nu är det väl inte så mycket sen man lav och...
Man hamnar liksom lite på olika ställen.
Och man får barn och familjer och det drar iväg. Så att man får inte tid till det, tyvärr.
Där har det gått 20 minuter. Det är ungefär vad jag sa att det skulle ta.
Ja.
Ja. Är du nöjd?
Ja, kanon. Lättsamt.
Ja, visst är det. 20 det är ju så. Och det brukar vara lättsamt att hänga med dig ett tag. Jag har ju fått lov att göra det några gånger sådär. Och när vi gör den här intervjun så är vi Laktis, som sagt var. Och VM, och nu har vi fått hänga lite mer. Det är jättetrevligt. Och jag vet ju att jag har haft dig som exempel faktiskt. Jag tänkte jag skulle avsluta med det. Ganska många gånger. För det är en hel del människor som säger att man måste ju faktiskt vara lite speciell. Man måste vara lite egen och speciell för att nå framgång inom idrotten. Men då brukar jag alltid ta dig som exempel. Att man behöver inte alls vara något speciellt konstigt överhuvudtaget. Utan man kan vara helt vanlig, väldigt ödmjuk, väldigt trevlig. Och bli jävligt bra på att åka skidor eller... blir bra i något annat.
Vad man vill, ja.
Så, var det skönt att få höra det? Jag tycker det du är helt vanlig och väldigt ödmjuk och snäll.
Ja, vad härligt.
Då avslutar vi den här intervjun med. Tack så jättemycket. Torgny Mogren.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.